Så ber vi en bön för Peter nu att han kan återgå till det svenska språket från det franska. Tack Herre för att du har förberett Peter för det här gudstjänsten idag. Allt du har lagt ner på hans hjärta. Och Herre, var med honom nu när han ska förkunna det för oss. Och var med oss alla att vi kan öppna våra hjärtan och lyssna och ta in det du vill säga till oss. Amen.
Man hade ju önskat att man fick gåvan att prata franska eller Kikongo eller Lingala här för drygt en vecka sedan när jag kom till Kongo. Jag ska inte säga att jag aktivt bad den bönen, men det skulle ju varit fantastiskt. Men jag fick förlita mig istället för Gud, fick jag förlita mig på Uno Pettersson som fanns vid min sida hela vägen och tolkade och översatte. Det kommer inte bli så mycket hälsningar från Kongo i den här gudstjänsten. En glimt kommer ni få. Men jag tänker att nästa söndag när det är årsmöte och så kanske vi gör en lite mer hälsning med film och så vidare. Men jag har haft det fantastiskt bra. Och just nu så vet jag att Uno och Mattias och de firar gudstjänst också där nere. De åker hem imorgon. Så ska de landa här på tisdag förmiddag. Jag ska läsa från Lukas evangeliets 14 kapitel. Det vi hörde i barnets bibel ska vi nu höra i bibel 2000 års översättning då. Och jag får väl ta på mig de här då kanske så att vi får fram texter. En av gästerna som hörde detta sa till honom: "Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike." Jesus svarade: "En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: välkomna, allt är färdigt. Men alla hade någon ursäkt att komma med. En lät säga: jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den. Förlåt att jag inte kan komma. En annan sa: jag har köpt 5 par oxar och måste ut och se vad de går för. Förlåt att jag inte kan komma. En tredje sa: jag har just gift mig så jag kan inte komma. När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sa: gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta. Och tjänarna sa: herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats. Då sa mannen till tjänaren: gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla de som först blev bjudna ska få vara med på min fest. Det här är en liknelse som man oftast läser och fokuserar ursäkterna till att inte komma. Och så brukar vi föra över det till prioriteringar i våra liv. Liksom. Vad har vi för ursäkter för att komma med om vi då säger nej eller har undanflykter till när Gud kallar oss? Men idag så ska vi läsa den här berättelsen på ett lite annat sätt, ett lite annat fokus. Vi ska fokusera festen och vi ska fokusera gästerna specifikt. Att de var så olika, att de var så många. Att det var verkligen kreti och pleti som hamnade på den här festen. Så det blev nog en väldigt annorlunda fest. Alla är inbjudna utan urskiljning. Och man skulle vilja ha varit med där. Och man kan fundera på hur skulle det bli om man bjöd in liksom alla på en fest, hur man nu skulle göra det. Jag har hört berättelser om att någon gång har lagt ut på Facebook liksom: nu har jag en fest. Och så har det liksom dykt upp 200 personer som bara har tyckt att ja, nu kommer vi på festen. Men just den här blandningen som skulle bli på en sån här fest skulle ju vara spännande att få vara med om. Ett modernt ord för en sån fest eller en sån typ av samling av människor, det är ju mångfald. Det är ju liksom vårt inneord, det är det politiskt korrekta ordet att använda. Är det någonting man ska vara för idag så är det ju mångfald i de allra flesta kretsar. Inte alla kretsar, men de flesta kretsar. Mångfald, det står högt i kurs. Och det är lite grann förväntas av oss att vi ska stå för mångfald och tycka att mångfald är bra. Och i det ordet så ligger ju det här att olikheter ska få finnas sida vid sida. Ett annat ord som man använder är att olikheter ska få samexistera. Och det använder man ju även i större sammanhang, i konfliktområden. När man pratar om Israel-Palestina-konflikten, då pratar man ofta om att det är viktigt att hitta någon sorts samförstånd, att man ska kunna finnas sida vid sida trots sina olikheter, samexistens. Och det här är ju en väldigt bra början, och det är ett bra ord att utgå ifrån. Men idag skulle jag vilja påstå att Guds rike tar ju mångfalden ett steg längre. Där det inte handlar om samexistens bara, att finnas sida vid sida. Därför att Guds rike består ju inte av liksom olika öar. Utan Guds rike består ju av någonting som är vävt i samma stycke. Alltså där våra liv på något sätt går in i varandras liv. Där vi inte bara existerar som öar, utan där vi existerar och lever tillsammans. Och det här tyget som är vävt i ett enda stycke, det kallas ju också i Bibeln för församlingen. Så församlingen är ju inte utmaningen att bara liksom acceptera att vi är olika och på något sätt hitta någon sorts samförstånd i det. Och liksom stå ut med olikheter. För ibland är det där vi hamnar, liksom att stå ut med olikheterna. Istället är utmaningen att dela olikheterna och dela livet med varandra. Mitt i olikheterna, och kanske till och med försöka förstå varandras olikheter och till och med ibland anamma varandras olikheter och dela dem tillsammans. Det är ju församlingens utmaning. Och till och med främja olikheter. Därför att det är på något sätt ett grundfundament för Guds rike. För det är ju det Jesus säger i den här liknelsen. Han säger det här, så här är Guds rike. Alla är inbjudna, kreti och pleti. Och det gör att församlingen är väldigt många sorters olika människor. Och därför så landade vi, när vi funderade kring den här gudstjänsten och den här serien, vad vi vill vara som församling. Då landade vi i ordet brokiga och inte mångfald. Därför att mångfald är lite, på ett sätt lite plattare. Brokiga är lite mer utmanande, lite mer spetsigt. Och jag ska förklara varför vi tror att det är det. Ordet brokig i dess ursprungliga betydelse, om man liksom slår i en ordbok på det, säger att brokig, det betyder sammansatt av olika färger. Det är någon sorts ursprungsbetydelse av ordet brokig. Och jag tog med ett tyg ifrån Kongo för att bara illustrera denna brokighet. Det här är ett brokigt tyg, skulle jag vilja påstå. Det består av många olika färger. Det finns liksom ingen direkt sådär som man slås av någon sorts harmoni eller att alla färger smälter ihop till någon sorts gemensam färg, utan det är väldigt brokigt. Och det här får bli på någon sorts illustration på vad brokighet i dess bokstavliga mening betyder. Sen får man också veta, om man står på ordet brokigt, att man kan ju använda brokigt i en bildlig mening. Och det är ju kanske så vi använder det mest. Det som inte sägs om brokighet när man läser om brokighet, det är det positivt eller negativt med brokighet? Det står bara att det är många olika färger och man kan använda det i bildlig mening. Så där kan man börja fundera, är det positivt eller negativt med brokighet? Om man utgår från tyget här, uttrycket av olika färger, ja, då blir det en fråga om tycke och smak. Det kan ju vara så att jag tycker det här är ett fantastiskt tyg, och då tycker jag att brokighet är någonting väldigt positivt. Eller så kan jag tycka att nej, men det här stör mig. Och jag påminner om en berättelse hemifrån. Min fru hade köpt en ny klänning med ett mönster på. Och så frågade hon ena sonen: ja, vad tycker du om min klänning? Och då var han ganska liten. Han sa: ja, mamma, jag tycker det irriterar mig lite grann. Så det var hans sätt att säga, nej, det där mönstret, det var inte helt hundra för honom. Det irriterar mig lite grann. Kanske är det så att du känner här också, det irriterar mig lite grann. Att det är alldeles för mycket färger, det är alldeles för mycket brokighet och blandning. Eller så tycker du bara, det här är ju helt fantastiskt. Det här är ett tyg som jag skulle vilja ha ett klädesplagg av. Eller jag vill göra en gardin. Eller jag vill göra en duk utav det. Eller jag vill ha det som lakan i min säng. I så fall så har jag 5 meter av det här tyget. Och då kan du få lägga in en beställning och få sy upp någonting i det här fantastiska tyget. Men om man istället talar lite mer bildligt om det här tyget då, eller den här brokigheten, så kan man ju låta det här tyget vara en bild av församlingen. Och då är ju helt plötsligt inte fråga om tycke och smak. Därför att det är ju så här församlingen ser ut. En församling är brokig. Och då är inte det någonting jag kan välja bort. Jag kan irritera mig på det. Det kan jag göra. Men jag kan liksom inte säga att nej, men jag vill inte ha det så. Eller då får jag ju kliva ur i så fall brokigheten och på något sätt hålla mig för mig själv. Är jag en del av en församling, ja, men då är jag en del av någonting som är brokigt. Och det är ju våra liv, ditt och mitt liv, som är, liksom utgör de här trådarna i det här tyget som gör församlingen brokig. Därför att våra liv ser olika ut. Och därför blir församlingen en brokig skapelse. Och då kan vi inte heller betrakta brokigheten från utsidan och liksom på något sätt bedöma den. Utan jag måste hela tiden betrakta brokigheten från insidan. Därför att jag är ju en del av brokigheten. Mitt liv är ju en tråd som gör tyget, församlingen, brokig. Och då kan man ju fundera över, om jag nu inte kan välja bort brokigheten, utan jag måste bara på något sätt se att jag är en del av brokigheten och jag måste hantera det. Vad är då utmaningen med att finnas i en brokig gemenskap som en församling är? Jag tror att utmaningen som vi har att på något sätt hantera, det är ju ett ord som ligger väldigt nära brokighet. Och det är ju bråkighet. Därför att är vi olika så finns det alltid en tendens till att brokigheten också leder till bråkighet. Och det har vi att hantera. Det har vi hela tiden att förhålla oss till. Alltså våra olikheter kan ju krocka, kan leda till konflikter. Det kan vara allt från åsikter till hur man ska göra saker eller inte göra saker. Och till slut så landar det också i våra personligheter. Därför att vi har väldigt olika personligheter. Och vill man fördjupa sig i det här med personligheter så har jag börjat göra det. Jag fick en present. Boken Omgiven av idioter. Och så kan man ju uppleva livet och tillvaron ibland. Det kanske är fler av er som har läst den. Det här är en bestseller tydligen. Hur man förstår de som inte går att förstå. Hur många har läst den? Det är några stycken, precis. Alltså, här kategoriseras man in som människa. Man är antingen röd, gul, grön eller blå. Och jag ska inte utveckla det, men han beskriver 4 olika personlighetsdrag. Först beskriver han dem, fördelarna med det, att vara som man är. Och sen säger han, sen finns det en utmaning hur man på något sätt ska mötas och hur man ska hantera varandra för att det ska bli så bra som möjligt. Inte alls utifrån någon teologisk kristen grund, utan utifrån psykologi och någon sorts allmän vetenskap. Spännande bok kring personligheter, så läs gärna den. Jag har läst hälften, så jag kan inte avslöja hur den slutar faktiskt. Men hur ska man hantera det här på ett konstruktivt sätt? Alltså, vad har vi någonting utifrån Bibeln eller tron att förhålla oss till? Hur ska man hantera brokigheten i en församling? Jag tror att det börjar med hur man hanterar sin egen brokighet. Därför att förutom att det här tygstycket kan vara en bild på vad en församling är, så är ju det här också en bild på hur våra liv ser ut, tror jag. Ibland önskar vi att det bara vore liksom en eller två färger, att det var mer på något sätt harmoni och ordning och liksom struktur. Men våra liv ser ju lite grann ut så här, tror jag, till mans. Det är lite av varje, och det ibland spretar det rejält. Och vi försöker ju liksom med allt vi kan försöka få ihop och hålla ihop det som är våra liv, alla de färger som finns. Men om vi börjar utifrån vår egen brokighet och på något sätt får syn på den, bejaka den och liksom börja leva med den medvetenheten, Då tror jag att vi är ett steg på vägen i att hantera andras brokighet. För det är ju misstaget som han i boken säger. man gör, det är att man utgår från att alla är som jag, vilket alla inte är. Men om jag först börjar upptäcka vem jag är, hur min brokighet ser ut, då får jag också lättare att hantera andras brokighet. Om jag tänker att ja, men alla har inte samma brokighet som jag. Alla är brokiga, men vi är brokiga på olika sätt. Alltså ett sånt medvetande skapar en ödmjukhet när jag inser min egen brokighet. Och det ger mig en inställning och en attityd, tror jag, som hjälper mig att möta andra människors brokighet. Just den där ödmjukheten att ja, men jag är också brokig, och då kan jag kanske se andras brokighet på ett lite annat sätt. Och kanske är det just den attityden och den ödmjukheten som Jesus vill locka fram hos sina lyssnare och läsare i den liknelse som ligger före den som vi just läste. Den vi läste handlar ju om en fest och alla bjuds in och det blir en väldigt brokig fest. I liknelsen innan så är det också en fest som Guds rike liknas vid. Men det får en lite annan twist. Och jag tänker att jag ska läsa den. Och det är Lukas 14 då, alldeles innan vers 7-11. När han märkte hur gästerna försökte få de främsta platserna vid bordet gav han dem en liknelse. När du är bjuden på bröllop, slår du inte ner överst vid bordet. Kanske någon av de andra gästerna är mer ansedd än du och värden kommer och säger, ge honom din plats. Då får du skämmas när du måste flytta dig längst ner. Nej, när du är bjuden, gå då genast och ta den nedersta platsen så att värden säger till dig när han kommer, kära vän, flytta dig längre upp. Då blir du hedrad inför alla dina medgäster. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Och det här är ju någonting som jag ser att de allra flesta i den här församlingen lever efter. Därför att de första bänkarna är allt som oftast tommast. Så det är ju en tillämpning som ni är väldigt bra på, skulle jag vilja säga. Men jag tror inte Jesus berättar det här i första hand i hur vi ska sätta oss i kyrksalen. Utan det finns ju liksom en annan nivå, dimension i den här. Det handlar lite grann om hur jag ser på mig själv och hur jag ser på de som finns runt omkring. Och om jag får syn först och främst på min egen brokighet, ja, men då kanske jag blir lite mer ödmjuk inför mig själv och inför andras brokighet. Och det kanske innebär att jag ibland sätter mig längst ner. Och det gör någonting med min attityd gentemot andra. Och hur odlar man då den här ödmjukheten gentemot sig själv och andra? För att på något sätt främja brokigheten och låta det få bli en tillgång. Jag tror att den odlas bäst när vi delar vår egen brokighet med någon annan. Alltså det börjar med att jag inser min egen brokighet. Men sen att jag också delar min brokighet med andra människor. Med någon annans brokighet. Ibland finns det en tendens, tror jag, att vi tänker att våra liv är helt unika. Och det här är ju någonting som jag har växt upp med och fått höra när man växer upp i kyrkan och i missionskyrkan. Du är helt unik. Du är helt speciell. Det finns ingen annan som du. Och det är ju helt sant. Och vi kommer att sjunga den sången som allra tydligast uttrycker det efter predikan. Det finns ingen annan som du. Och det är ju bra. Det är ju sant. Och det är ju i den tanken som vi grundar det vi kallar människovärde. Att varje människa är ju så oändligt mycket värd. Därför att vi är unika. Men om det tänkandet också liksom landar i mitt liv och jag tänker att allt i mitt liv är fullständigt unikt och ingen annan på något sätt har det som jag. Då tror jag vår unikhet har fått en felaktig slagsida. Därför att det var ju som på filmen som vi såg hur den avslutades, så att vi har mycket mer gemensamt än vad vi kanske tror. För ibland går vi runt och tror att det finns ingen som brottas med det jag brottas med. Det här måste jag vara helt ensam om. Och så håller man på något sätt lite tyst om det. Det här kan jag inte säga någonting om. För det här, jag tror aldrig någon har varit med om något liknande. Och då tror jag vi går lite grann i en fälla. Men när vi börjar dela vår brokighet med andra människor så tror jag vi kan upptäcka saker och ting. Det kan uppmuntra oss och det kan samtidigt också göra oss ödmjuka. Vi kan odla den här ödmjukheten i våra liv och i vår gemenskap. Och vi kan komma fram till att, jaha, jag är inte ensam om att känna så. Känner du också så? Och så delar man den brokigheten. Eller brottas du också med det här i ditt liv? Fantastiskt. Då är jag inte själv. Och så delar vi vår brokighet med varandra. Och så föder det en ödmjukhet. Och det uppmuntrar oss också i vår gemenskap. Alltså vi inser att vi har mer gemensamt än vi först trodde, kanske. Så det är ett sätt, tror jag, att närma sig brokigheten och leva i och med den här brokigheten. För att vara en brokig gemenskap, det är en utmaning som vi får leva i och som vi ska leva och som vi inte kan undvika att leva i. Och man kan ju också fundera på frågan, kommer den här brokigheten som vi lever i att bestå för evigt? Kanske är det så att vi bara liksom ska stå ut här tills den dagen när det fullkomliga kommer. När himlen kommer, Guds rike blommar ut i dess fullhet, i fullkomlighet. Då är det väl ändå slut på all brokighet. Och så blir det bara en enda grå jämn massa liksom. Alla färger suddas ut och så slipper vi allt det här med jobbig bråkighet och brokighet. Jag tror inte helt och fullt det blir så. Jag tror att brokigheten kommer att bestå. Därför att det på något sätt finns i Guds rikes DNA. Gud är kreativitetens Gud. Han har skapat oss olika. Och våra olikheter kommer inte att suddas ut i evigheten. Däremot kommer ju det som orsakas av synden och det som är brustet i våra liv och vår tillvaro, det kommer att suddas ut. Men jag tror inte att brokigheten i dess positiva mening kommer att suddas ut. Utan den kommer att finnas kvar. Och det tänker jag beskrivs väldigt väl i Uppenbarelseboken då. Är det en av de sista kapitlen. Där Bibeln beskriver brokigheten på det här sättet inför Guds tron. Sedan såg jag och se en stor skara som ingen kunde räkna. Av alla folk och stammar och länder och språk. Sen är brokigheten. De stod inför tronen och lammet iklädda i vita kläder med palmkvistar i sina händer. Och de ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Ja, det verkar som om brokigheten det är någonting som finns med också i evigheten. Alla folk och stammar och länder och språk finns representerade framför Guds tron. Så våra olikheter och våra personligheter kommer inte att suddas ut, utan de kommer vi på något sätt att få ha med oss hela vägen. Det kommer inte bli en grå massa. Utan det kommer att bli färgsprakande och färgrik, tror jag. Även där och då. Så jag tror att mycket av den brokighet som vi upplever här, den kommer vi ha med oss. Och att det är en tillgång och det är en gåva. Och det är så det är tänkt att vara. Så därför tänker jag att det är lika bra att på något sätt bejaka, lära sig hantera och till och med uppskatta brokigheten. Därför att det kommer att bli så i fortsättningen också. Och att odla brokigheten och se värdet i brokigheten. Att det faktiskt är ett sätt att vara Guds avbild. Gud som är kreativitetens Gud. Som har skapat oss olika. Det är liksom hans tanke med skapelsen. Det är hans tanke med sin församling och våra liv. Och kan vi odla den brokigheten och se det som en tillgång, då tror jag att vi som församling också får bli en försmak utav det som Gud har tänkt. Och det är en försmak av det som kommer. Att församlingen får bli en försmak av himlen. Visst låter det fantastiskt. Vi ber tillsammans. Herre, tack för din stora kreativitet. Tack att du har skapat oss unika och olika. Men du ser också vilken utmaning det är att leva i en brokig gemenskap. Herre, tack att du vill ge oss nåden att både upptäcka vår egen brokighet, att dela vår brokighet med varandra och att på så sätt få vara en brokig gemenskap som återspeglar den du är, Herre. Att vi får vara en välkomnande gemenskap, att man kan få finnas med i den här gemenskapen oavsett vem man är och hur man är. Hjälp oss, Herre, att hantera detta på bästa sätt genom din helige andes ledning och kraft. Vi ber om det, Herre, i ditt namn. Amen.